Detta är avsnitt 304. Jag snackar idag med Bengt Lämne. Hej!
Hej!
Hur är läget med dig?
Det är bara fint. Det är mörkt ute, men det går mot ljusare tider snart, så att det börjar lösa sig.
Vi har ett vaccin på ingång.
Ja, precis.
Det är bara vänta ut dig ett halvår eller ett år eller vad det blir.
Ja, precis. Jag ser fram emot den tiden när det blir lite mer normalt igen faktiskt.
Mm. Du har haft en ganska hektisk förra vecka, för du jobbar ju med Cyberpunk.
Mm.
Releasen.
Ja, det var mycket att göra. Jag tror att det är nog få spel som man kan jobba med som det blir mer tryck på, så att säga, på PR-sidan. Med requests och folk som vill ha kod och folk som hör av sig som man aldrig hört någonting från tidigare. Sådär. Så det är klart att det är jättekul och spännande och mycket att göra. Och det, jag tror alla som har sett från utsidan också förstår att det har varit en intressant resa också. Vi är distributör, så då har man en lite annan relation till spelet än om man är liksom, om det är ens eget spel. Så lite grann så får man får vara med på att man inte har full kontroll eller full insyn i allting, utan man är lite grann en mellanhand. Men ja, jag är ganska nöjd med vad som till slut blev i alla fall. Och det har varit en svår också, även med tanke på corona såklart, eftersom inga de planerna som man la för ett år sedan har kunnat genomföras på det sättet liksom. Ja.
Mm. Du har ju jobbat inom spelindustrin långt innan du började jobba på Bandai Namco. Och tidigare så var du på den andra sidan, jobbade med att skriva och täcka spel nu med att på PR-sidan helt enkelt. Hur var det skiftet för dig? Alltså hur var det att byta sida så att säga?
Det är intressant, för att ja, jag vill ungefär... Jag tror jag räknade att jag var på Game Reactor 17 år och jag skrev lite om spel innan också. Så det var ungefär, jag brukar säga att Dreamcast-lanseringen var när jag började skriva om spel, även om du var med på hobbynivå. Så nästan 20 år då, kan man säga. Övergången var, alltså man förstår ju varför man är lite attraktiv för branschen när man har varit på den andra sidan. För att man kan ju väldigt mycket om hur saker och ting ska fungera och sådana där saker. Samtidigt så är det ju, från journalistsidan så ser man ju toppen på isberget vad en PR-person jobbar med. Och jag kan väl känna lite så här efterhand att man kanske har varit lite väl hård i bedömningen av vissa PR-personer, vad man har tyckt om dem, för att man inte riktigt har kanske satt sig in i hur deras roll egentligen är. Det är väldigt lätt att tycka att en PR-person är, deras jobb är att alltid finnas på plats och svara när man har frågor. Men, och det är ju också vad jag siktar på som PR-person, att finnas tillgänglig och att kunna svara och att vara transparent. Men det är beror väldigt mycket på hur företaget är strukturerat och vad som är möjligt och hur mycket tid man kan lägga på det. Hur mycket tid som läggs på annat, planering, rapportering. Det går ju att försvinna i Excel-dokument och PowerPoint-presentationer och maillådor och sånt, och kanske vara lite svår att nå när man är på den här sidan. Det är lätt hänt, för att det kommer många requests från det hållet, så det är väldigt viktigt att känna jag i alla fall, att man håller lite tid fri så att man har tid att reagera och vara reaktiv gentemot media och influencers också. Det är väl kanske den största lärdomen jag har gjort på den här sidan, kanske influencers, för att man kommer från gamla media, från gamla webbsajter och specialister. De har inte jättebra koll på hur det är med alla influencers, men det är ju något som jag har fått lära mig. Streamers och YouTubers och så.
Mm. Skulle du säga att det är den största, vad ska man säga, chocken, omskolningen som du har fått göra i skiftet? För som du säger, mycket har man ju förmodligen arbetat upp under årens lopp. Alltså förmågan att uttrycka sig i text, grundläggande koll på hur branschen är strukturerad, allmänt spelintresse och sådana saker.
Mm. Ja, men, ja. Jag skulle säga att det är tvådelat. Alltså, jag vill nog egentligen inte göra så jättestor skillnad på streamers och youtubers. För att jag känner igen mycket av hur man var själv som ung speljournalist. Att det är liksom, det är en yngre generation som är spelintresserad som har gått åt det hållet. Väldigt många av dem i alla fall är liksom, det är samma typ av intresse. Det här lite övernördiga kring spel som jag känner igen i mig själv och många av våra samtida som vi som började kring millennieskiftet där någonstans. Vi var ju lite stöpta i samma form, många av oss, i vårt intresse liksom, och vad vi läste för speltidningar och hur vi växte upp med spel. Så det är klart att det formade oss. Jag känner väl igen mycket av mig själv i de som kanske är 10 år yngre och som pysslar med det. Sen är det ju andra som har lite annan vinkel på det, men jag tror att man gör något misstag om man så här tänker på att det är helt annorlunda också, att de fungerar helt annorlunda, för det är mycket som är, det, jag tror att det är mycket mer gemensamma nämnare än skillnader. Sen det som man kanske på andra sidan är väl att man har fått mycket mera insikter om hur det fungerar på utvecklingssidan och som publisher och sånt, som jag inte hade när jag jobbade som journalist. Då kunde man tycka, varför gör de inte så här? Nu kanske jag har 5 svar på varför de inte gör så här, för att det här liksom saker som inte ska synas utåt och som inte syns utåt, men som man får leva med på den här sidan, att det är inte alltid som det bästa beslutet är möjligt att ta, och då får man liksom göra det bästa av situationen. Så det är väl något som jag lärt mig också. Man kanske var lite mer snabb att döma när man var på journalistsidan. Det är enkelt också. Det är så man ska jobba som journalist. Man ska liksom, det ska vara enkla. Jag ser inte säga att man ska vara onyanserad som journalist nödvändigtvis. Men man har ju sitt perspektiv, och det är ju liksom konsumenten och spelaren. Inte en massa så här andra hänsynstaganden. Så det är.
Ja, precis. Ett bra spel, ett bra spel, ett dåligt spel, ett dåligt spel. Men man har ju kanske mer koll på vad det är som, alltså, eller snarare hur svårt det är att göra ett bra spel och hur lätt det är att falla ner i mediokerträsket. Liksom även med de bästa intentionerna.
Ja, för jag tror att det är väldigt få spel som, nu ska inte jag uttala mig om alla spel såklart, men det tror jag är ganska få spel där man inte vill göra ett bra spel. Sen är det klart att för att vara liksom den här absoluta toppen, där krävs det ju en ambitionsnivå och en insats som är enorm såklart. Men det är ju ingen som liksom siktar på, ja men vi gör en 4-5 och så gör vi det så billigt som möjligt och så släpper vi det. Det är så jobbar man ju inte riktigt. Men sen kan det bli så ändå på grund av en massa olika skäl. Så kan det vara liksom.
Jag har lite frågor riktade till dig, och jag tänkte börja i din början helt enkelt. Vad är ditt första spelminne? Ditt första minne av något spelrelaterat?
Ja, alltså det är Game & Watch. Det var ju populärt där i mitten på 80-talet någon gång, nästan hela 80-talet kan man väl säga. Men jag minns, min far jobbade med att sälja massa olika elektronikgrejer, och bland annat sålde de Game & Watch. Så att det var ju så här, det var man ju väldigt fascinerad över. Jag skulle tro att det här pratar om någonstans 85 ungefär kanske. Och nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt. Octopus var min första, tror jag.
Sakta sig för tentaklerna.
Ja, precis. Så det var väl liksom första. Så jag vet också att det absolut första jag kommer ihåg, det vet jag inte vad det är för någonting, men det var inte en Game & Watch, men det var någon sorts knockoff. Om det var så här, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, men det var någonting som jag såg, att det var något bi eller någonting. Och det kan väl kanske ha varit något år tidigare, men som jag hade själv var det Octopus, tror jag. Och sen så fick man ju fler, man fick bombsweeper och var det mer hockey och boxning som man kunde spela två. Så jag hade en del Game & Watch. Och sen så blev det en Commodore 64. Och jag skulle tro att det här är någon gång 86-87 som den dyker upp. Det fick ta över en begagnad och jag tror att, vad heter det här? Jeff Minter-spelet, Attack of the Killer Space Mutant Camels, någonting sånt. Det följde med på kart. Annars så var det ju mest att man körde på kassetten då med turboladdning och hela den där biten. Så man hade ju en massa olika spel och vad heter det? Impossible Mission och Bubble Bubble och vad det var.
Men 86-87, då är NESen här i Sverige. Så då måste det ändå ha varit någon slags medvetet val mellan C64 och NES.
Det ska jag inte säga, utan det var ju så här, det var en bekant som hade köpt en C64 som insåg att det här var ju kanske inte riktigt den typen av dator som en bekant till min mor som hade köpt den, och så fick jag ta över den. Så det var mer en sån grej. Men sen önskade jag mig en NES. Jag tror att nu är vi kanske så här 87, 88 någonting. Men min far bestämde att det skulle bli Sega istället. Och det blev någon sorts, det fick in mig på Sega-spåret väldigt kraftigt. Och det har väl format mig sedan dess. Jag fick en så här Master System Plus med Safari Hunt och med den här pistolen, facen, och så fick jag en Wonder Boy-spel och Power Strike, så här 2D shoot 'em up. Så då började man spela på ett lite annat sätt med konsol. För Commodore 64 var ju nice, men det var också för ett litet barn så var det ganska komplicerat. Så jag minns, man satte igång den och så skulle man ladda spelen och så tog det tid och man fick inte röra bordet, så man gick ut och lekte och så glömde man bort att man skulle spela dataspel. Så sen när man kom in igen så hade det naturligtvis hängt sig på något sätt så att man inte kunde spela ändå. Så Commodore 64 var ju, jag kan tänka mig att för vissa barn som var liksom mer tålmodiga än vad jag var, så lärde man sig väldigt mycket för att man satt och plinkade basic och liksom man hittade på saker med den. Men för mig var det som det var en spelkonsol, fast bara att den var krånglig liksom. Så, men det var intressant. Det var ju fascinerande när man satt med en sån här turbokassett och ville titta på vad det var för spel. För man hade någon lista då som man hade fått. Så man visste ju inte riktigt vad det var för någonting. Och så skulle man liksom testa dem där och det tog ju tid och ja. Men det var good times. Men sen med Master System, sen blev det Sega som gällde för mig. Väldigt mycket.
Jag kan tänka mig att man som uppväxt på Master System, jag hade aldrig en Master System, men jag kan tänka mig att hade man en Master System där och då så fick man nog en ganska stark liksom relation till Sega och kanske nästan intalade sig själv att liksom Sega var det definitiva valet på något sätt. För att man var lite av en underdog.
Man fick ju försvara sig på skolgården liksom. Det var ju så.
Ja.
Och det var rätt kul, för det var ju inte så många. Jag är uppvuxen i Solna i Bergshamra, och det var inte så många som hade Master System bland kompisarna. Så det blev ju att man var ett litet Sega-gäng då som kunde byta kassetter med varandra. Nu var det inte, jag hade inte Master System så många år innan Mega Driven kom. Och den fick jag vid launch. Med Mega Driven så var det ju fler som hade Sega. Då vart man inte outcast på samma sätt. Men visst, det är ju så liksom. När andra spelade Zelda så spelade jag Wonderboy. Och det har man ju med sig någonstans. Liksom, att man hade lite andra referenser. De där första referenserna.
Vilket är ditt bästa spel, menar?
Vad ska jag säga? Jag brukar nämna Res Area 5 som ett av mina absoluta så här impact moments.
Jag är ändå inne på 00-talet.
Men det är mycket där som jag hade mina sådana där ögonblick. Sen klart, men jag hade ganska så här vaniljsmak när det gäller spel när jag var liten annars. Det var mycket så här fotbollsspel och hockeyspel och jag spelade inte så mycket rollspel då. Det var någonting som jag började med långt senare. Så ja, jag hade något speciellt minne av Simpsons arkadspelet som Konami släppte.
Det med Turtles in
Ja,
Time-motorn.
precis. Jag minns att, för jag var ju stort Simpsons-fan också, så att det blev så här, jag var helt fascinerad över det, och det såg ju riktigt snyggt ut på den tiden. Det var ju då när arkadspelen var några klasser högre än vad man kunde spela hemma. Se mer. Streets of Rage var också, det tyckte man var jättecoolt när det kom till Mega Drive. Jag minns att jag köpte på mig spelen, för de kom väldigt sent till Sverige, så jag köpte dem i USA. Jag tror första spelet och andra spelet var sådär, så att det var ingen region lock, så man kunde spela Genesis-versionerna direkt på Megadriven. Så det var också så här, det tyckte man ju var riktigt häftigt.
Det fanns ju någon slags så här vass råhet i dem som man inte hade i Super Nintendo-spelen.
Ja, och jag, alltså först det här introt med musiken till första Streets of Rage, det är ju så här, det bara lät man ju gå så här, för det var så häftigt. Den musiken där, det var, ja, det minns jag väldigt väl. Som Sega-fan var man ju också så här Sonic the Hedgehog såklart liksom. Och det var ju impact moment när man spelade första spelet första gången, för det såg ju så coolt ut liksom. Och jag hade väl en andra sån upplevelse, för jag spelade mycket PC när jag var i tonåren. Då blev jag mer PC-spelare. Mycket såhär Civ och Championship Manager, Football Manager, ja, det som var innan Football Manager. Men, och liksom Warcraft och CS och ja, alla de strategispelen och så. Men det var Dreamcasten som liksom någonstans tog mig tillbaka till konsoler, och när man såg Sonic Adventure första gången, hur det såg ut, så blev man så här mindblown. Och Dreamcasten är ju också så här någonstans nära hjärtat också, att den konsolen liksom betyder väldigt mycket för mig, även om den levde en kort tid. Och det kanske är nyckeln också till att någonting ska bli legendariskt, att det får inte leva för länge liksom. Det måste finnas ett slut där.
Men det, alltså när Dreamcasten lanserades, det var ju verkligen en så här wow-upplevelse på ett sätt som man förmodligen aldrig kommer uppleva igen. Nu med nya PlayStation 5 och Xbox Series X, visst, de verkar vara schyssta maskiner och så här. Det är ganska snyggt, men jag har fortfarande kvar något minne av när jag såg Virtua Fighter 3 för första gången och var liksom helt fascinerad över att de bara hade separata fingrar i det spelet. Och det hade man i princip aldrig sett förut, för det var bara så här köttklumpar på Nintendo 64 och PlayStation. Så det var helt annan nivå.
Ja, för mig var det ju Sonic Adventure då som man såg, och sen så hade man ju Virtua Fighter var, för jag var nog ändå sådär att jag såg Soul Calibur ganska snabbt inpå där. Det kom, för oss i Europa kom ju det bara några månader efter. Jag vet inte hur det var i Japan, men man såg ju mycket såhär tidiga bilder. Men Soul Calibur var ju också, det såg ju så otroligt mycket snyggare ut än något annat. Och Virtua Fighter 3, det var ju inte grafiskt lika snyggt liksom när det, liksom, om man jämförde de två rakt av.
Nej.
Men ja, så det, och sen så var det drömmen om Shenmue som alla Sega-fans tror jag gick och liksom hade i sig liksom att det, ja, men ja.
Också men ändå slog in där ett
Ja,
tag.
alltså för mig, jag var ju supernöjd med Shenmue. Jag importerade faktiskt för att kunna spela det 2 veckor innan från USA. Jag kan ju inte japanska, så jag kunde inte importera från Japan liksom. Det släpptes ganska långt innan där, men det var så viktigt för mig då att liksom kunna spela det så tidigt, fastän det bara skilde ett par veckor. Och det, jag var jättenöjd med det, för det var ett spel som hade en ganska liten tidslucka kan man säga, eftersom GTA 3 kom ju inte så långt efteråt och förändrade egentligen allting när det gällde open world liksom spel. Shenmue gjorde ju vissa saker på ett annat sätt och vissa saker som man kanske tycker är bättre, men det var ju också begränsat på ett annat sätt. Så någonstans så blev det var en sån där, det är lite så här som nästan som ett Missing Link-spel, om man ska liksom, om man ska kartlägga utvecklingen av spel liksom på något sätt. För att det tog en sväng åt ett håll, som det gick inte vidare åt det hållet liksom, utan det gick åt ett annat håll. Så det är intressant. Det var jätteintressant nu när de släppte Shenmue 3. Jag har inte hunnit spela igenom det ännu, men det ligger där. Som så många andra kickstarter-grejer man har.
Men det är samma här. Jag har Shenmue 3. Jag har börjat spela Shenmue 3. Jag är inte säker på att jag någonsin kommer att spela klart det. Men jag är ganska nöjd med att det existerar. För det känns ju verkligen som en just tidskapsel och en påminnelse om vad spel brukade vara för, ja, ett par år sedan.
Ja, men verkligen, det är precis, det är exakt så jag tänker och känner också, att det liksom, det förtjänade att göra, så jag är nöjd med att jag var med och kickstartade. Sen om jag kommer att sitta och spela igenom det hela vägen, det vet jag inte riktigt, men det är ungefär vad jag hade tänkt mig att det skulle vara ändå, och då får man vara nöjd. Sen är det ju liksom, sen är det livspusslet som det handlar om liksom. Vad ska man spela när man har tid att spela och sådana saker.
Vilket var det första spelet du köpte själv för egna pengar?
Det vet jag inte om jag har i huvudet. Alltså man köpte ju, alltså C64-spel var ju sjukt billiga. Det är lätt,
Och lätt kopierade.
de var lätt kopierade, ja, nu, man hade ju turbokassetter, men man gick ju även till typ leksaksaffären och köpte, de hade så här, det var en liten korg med så här kassettspelen som man kunde köpa. De kostade ju så här en 50-lapp kanske. Så det var ju inte liksom orimligt att köpa för några veckopengar. Så det gjorde jag nog några gånger i Mörby centrum. Det skulle jag tro är mina första egna spelinköp. Att jag var ju, gick naturligtvis inte dit ensam, men att det var mina pengar som användes, det skulle jag tro var där någonstans. Sen så blev det ju att man köpte, jag vet inte hur mycket jag köpte själv till Master System. Det kanske var lite för tidigt, men Mega Drive köpte man ju en hel del till. Jag hade ganska många spel till Mega Drive till slut. Eller ja, förhållandevis, som jag tyckte var många då. Nu finns det säkert spelsamlare där ute som skulle skratta åt att jag säger att jag tyckte att jag, men som i den åldern, så att man hade så här 20-25 spel eller någonting, det var ganska mycket liksom bland kompisarna.
Ja, absolut.
Och det blev ju, man fick ju liksom utöka det genom att låna och fram och tillbaka och sådär. Det var så man gjorde.
Vet du vilket tid du har lagt ner mest, vilket spel du har lagt ner mest tid på genom alla år?
En bra fråga. Det beror lite på hur man räknar tror jag, om man räknar spelserier. För är det spelserier så är det ju säkerligen Championship Manager, Football Manager som jag lagt ner mest tid på. Bara för att det liksom, det ackumuleras. Och även om jag har hållit mig borta från det några år nu så det blir så många timmar så snabbt. Sen är det väl kanske så att Civilization ligger bra till också. Det är också sånt där spel som man lägger många timmar på. Jag har aldrig riktigt fastnat för så online-spel, så att det är inget så här av den typen av så här mer moderna spel som har blivit, vilket är konstigt för att jag fastnade ju för Phantasy Star Online väldigt hårt. Men det var ju också, precis som Dreamcasten, så var det brander klart och snabbt och sådär. I år, nu har jag tagit ett uppehåll, men i år så är det ju Hades som jag har spelat mest. Jag har tagit uppehåll för att jag fick drift på mina joycons, så att jag måste få en ny, för att ja, jag försökte ett tag och bara, men det är okej, jag kan köra med lite drift, men det sved för mycket liksom, de där förlorade health pointsen, för att man driftade ut i lavan.
Hades är värt mer än så också. Fantastiskt spel.
Ja, det är verkligen. Alltså jag älskar ju Supergiant Games. För de gör någonstans de här spelen som det känns som att allting är genomtänkt. Alla detaljer är liksom så här. Det är någon som alltså det, jag kan känna samma sak med journalistik ibland liksom. När man läser en artikel, man ser ett reportage där man ser att det är någon som har lagt jättemycket tid och bara liksom så här är noggrann med hantverket och allting runt omkring. Så det fyller mig med glädje. Det är så jag vill att det ska vara. Mm. Och jag höll mig från Hades när det var Early Access, utan jag började spela när det släpptes på riktigt liksom, och spelade på Switch, så att det fanns ju inte på Early Access där. Men Bastion, Transistor, Pyre, jag gillar dem olika mycket, va? För mig är Hades det bästa av dem, och så Bastion 2, och sen Transistor, sen Pyre. Men jag tycker ju allihopa är fantastiska, och även om jag kan ha vissa synpunkter på spelmekanik och sånt i några av dem, så det är en ynnest att vi har en spelutvecklare som Supergiant Games, tycker jag, för de gör så mycket rätt.
Ja, och som med så mycket annat, när det är någon som verkligen vet vad de pysslar med, så får de allting att se så otroligt enkelt och liksom självklart ut på något sätt. För Hades är ju egentligen inget jätteavancerat spel om man ska koka ner konceptet. Men det är bara så här, varje enskild detalj är noga övervägd.
Ja, och det är ju verkligen så. Det är ett litet spel, men samtidigt så är ju någonstans metan är ju enorm i det liksom. Alla de här olika delarna tillsammans gör någonting som är jätteimponerande, och även storytelling är ju också ett verkligen att de har, jag förstår att det är otroligt mycket arbete som går in i det.
Bara att skriva all dialog i det här spelet, det måste ju ha tagit, jag vet inte hur många arbetstimmar.
Det är verkligen, alltså, och det är ju, den är ju... Det är väl det enda som jag kan se som är negativt, att man är så inne i att spela nästa runda, så man hastar sig ju igenom alla de här dialogerna bara för att jag måste ju köra nästa liksom, jag måste välja vapen, så man har hela tiden den där, man vill ju, det är alltid den här nästa run liksom. Och någonstans blir det lite motsägelsefullt när man ska insupa storyn medans man är på väg till nästa run, som är kanske den tiden när man är mest så här, bara vill komma igång. Det är ett suveränt spel, och jag hoppas det kommer till PS5 och Series X också, så att man får spela det, så man får börja om liksom. Det känns perverst att säga nästan när man har så här 100 runs i det, men jag skulle vilja liksom bara så här clean slate på en av New Gen-konsolerna och så börja spela igen. Och det skulle vara liksom fantastiskt att få göra det.
Ja, det är ett spel som förtjänar all publik det kan få.
Ja, man satt ju och hoppades lite grann på Game Awards att de skulle få något av de lite större priserna. De fick actionspel och indiespel, tror jag. Det är ju sånt där. Du och jag som har varit i branschen, vi vet ju att Last of Us, när det är den där typen av jury, så ligger de ju så bra till någonting idag liksom, med den typen av spel de gör. Och det är ju också ett fantastiskt spel. Så det är ju så svårt att väga de två emot varandra. Men när man har den typen av stor jury, jag vet inte, Game Awards är väl 100 pers eller någonting som röstar. Då är det tufft för något spel som Hades att vinna över ett spel som Last of Us Part 2. Men det gör ju inte att det inte kan vara ens personliga Game of the Year till exempel. Så det är väl så man får se på det. Men det är ju oftast mer intressanta val i Game of the Year från en redaktion än det är för de här stora jurygrupperna, tycker jag. Där det oftast blir lite grann lowest common denominator. Det är svårt att undvika liksom.
Vad spelar du just nu? Är det Hades?
Jag fick ju ta en paus där.
Ja, just det, du har ju Joy-Con-problem.
Ja, jag spelar ju faktiskt det spelet som vi släppte förra veckan. Så jag sitter med det. Så Det är väl både nöje och jobb. Det var ju ändå trots allt kanske en av de viktigaste anledningarna till att jag valde att jag ville jobba på det här stället. Så det är klart att jag är ju, jag gillar det. Och det är kul att sitta och spela också äntligen efter att man liksom har jobbat med det så länge. Och det är ju också en konstig grej i coronan att man inte har tillgång till att spela som man kanske skulle ha annars. Utvecklingskoder och sånt. Helt enkelt därför att säkerhetsmässigt så funkar det inte på samma sätt när man inte kan vara på kontor och man kan inte spela en låst kod på samma sätt och så. Så det är svårare den biten. Det får bli lite så här streaminglösning och sånt, men det är inte idealiskt. Så det är ju faktiskt nu först som jag kan sätta mig ner och spela det på riktigt.
Och det blir någon slags blandning mellan nytta och nöje där.
Ja, alltså det finns ju inget så här yrkesmässigt skäl till varför jag måste spela igenom det nu på något sätt. Det är inte så att jag ska göra någonting med det, men samtidigt så vill man ju inte spela det och inte veta vad folk pratar om och skriver om. Så det, men det är ju för nöjes skull också, alltså, absolut. Jag ser ju fram emot att sätta mig och spela. Det är inte så här, det är inte så här som att recensera en surdeg liksom.
För det är ju annars någonting som man har vant sig vid under årens lopp i den här branschen, att just förena nytta med nöje på gott och ont på något sätt. För det känns som att man aldrig riktigt behöver jobba, men det känns samtidigt som att man är aldrig riktigt helt ledig heller.
Ja.
Det finns alltid någon form av agenda med allting. Även om man bara sätter sig och nöjespelar för någonting, så har man i bakhuvudet att kan jag använda mig den här erfarenheten till någonting? Skapar jag content just nu?
Ja, det blir mer och mer så under för varje år som gick också, där att allting ska liksom resultera i content. Men det är ju helt rätt att det är så liksom. Det blev lite grann så när jag gick över till branschen, så spelade jag mindre. För att jag kände ett mindre behov av att spela på den här sidan någonstans. Det blev en liten paus där nästan. Sen så började man komma igång igen mer. Jag tror under det senaste året, vilket är ett speciellt år såklart, men nu har jag nu börjat komma igång och spela ungefär lika mycket som jag gjorde när jag var journalist och spelade lite mer. Det har gått i vågor under den tiden också. Jag skrev ju inte så mycket recensioner egentligen, utan jag jobbade ju väldigt mycket med previewfas och intervjuer och resa och sådär. Lite den här mjuka sidan av speljournalistiken.
Ja, du var ju något av videokillen.
Ja, precis.
Som alltid dök upp i videos.
Ja, och att det blev så, det var väl helt enkelt att jag hade ingenting emot att göra det. Då blir man helt plötsligt videokillen. Och sen fick man lite beröm och det funkade bra naturligt från en början. Och sen så flöt det på så. Jag gillade ju den biten, det mötet med spelutvecklare också. Så det blev liksom, jag försökte räkna efter någon sorts överslag. Att jag hade gjort runt 2000 videointervjuer genom åren.
Shit, det är bra jobbat.
Det är några stycken. Och det är klart att den erfarenheten gör ju också att man blir väldigt så här avslappnad i situationen. Så det är så svårt att dela med sig om knep så där. För man fick ju ofta, men hur tänker du så här? Jag vet inte riktigt, jag gjorde det och sen blev det så här. Och man blev liksom van vid det. Men det är väl det största tipset jag har. Det är väl annars att man gör det mycket. För gör man det mycket så blir man bättre.
Har du någon favoritintervju som du gjorde under tiden på Game Reactor?
Jag hade ju några som var så här lustiga liksom. Jag gjorde en intervju där, det här blir lite liksom mer på skojs skull, men jag gjorde en intervju på första Rage på E3. Jag stod där med Matt Hooper och vi snackade om spelet, och så märker vi att det börjar hända någonting i båset när vi är där. De stänger ner liksom. Och så ser vi att Snoop Dogg går förbi. Och sen så bestämmer han sig för att komma in, hoppa in och liksom hijacka intervjun under en kort kort sekvens och vi blir helt så här ställda. Vi bara, vad var det som hände så här? Så det är sånt som kan hända på golvet på E3 när man inte riktigt, ja, bara random så där liksom.
I kaoset.
Precis. Så det är mer en så här rolig grej. Sen har man gjort många liksom som jag tycker är så här givande. Någonting som jag uppskattade väldigt mycket, det var det här när man fick göra flera intervjuer med samma personer genom åren. Man återkom till dem. För då kunde man verkligen känna att det blev bättre och bättre intervju för varje gång. För man bygger upp någon sorts förtroende. Man lär känna varandra lite grann. Det låter så här fjantigt för man träffar varandra 15 minuter och gör en intervju. Men det är ett ganska intimt samtal att göra en intervju. Speciellt framför kameran, för att man ger varandra full uppmärksamhet. Och det är 15 minuters full uppmärksamhet mellan två människor. Det är en ganska så här stark bonding. Så gör man det några gånger under en period och man bygger upp någon sorts relation där som är intressant. Så jag gillade nog de intervjuer bäst som jag liksom, där jag liksom hade gjort flera innan, där jag liksom hade lärt mig, eller ja, där både intervjupersonen och jag själv hade liksom lärt oss någonstans vad som, ja, hur vi var som personer och vad man kunde förvänta sig. Det är ju en intressant sak. Man får ju intervjua folk som är väldigt självsäkra när det gäller att prata och så får man intervjua folk som man verkligen får liksom så här coacha för att de ska berätta om sitt spel. Så det är en intressant sak, liksom kanske lite annorlunda än många andra branscher när det gäller att göra intervjuer, att det är inte alla spelutvecklare som är bra på att stå och snacka om sitt spel liksom.
Nej, är det sant? Det är ju en intressant blandning mellan just de PR-tränade, nästan lite rockstjärneaktiga människorna och de mer ljusskygga människorna som mest av allt bara vill sitta och pyssla med sitt spel i
Ja,
fred.
precis. Och det är väl de senare som det verkligen lönar sig att man över tid intervjuar några gånger och bygger upp det där lilla förtroendet. För då blir det liksom bättre, då blir det bra intervjuer sen också. Man känner ju också det här, någonting jag kunde känna var att det ofta var, man fokuserar lite grann på fel saker sådär, som att liksom folk med accenter inte skulle göra intervjuer och jag förstår ju det med YouTube och sånt, det är alla kommentarerna blir liksom om accenten då och sådana där grejer, men man vill ju någonstans att det inte skulle handla om att vara liksom så här PR-tränad och låta som alla andra och säga exakt samma saker som alla andra, för det blir inte så intressant innehållsmässigt liksom.
Nej.
Men det är svårt, det är en svår balansgång, för att jag vet ju samtidigt, jag förstår ju att folk inte vill ha sig själva på YouTube där allt som kommenteras är liksom utseende eller hur de låter eller ja, sådana saker. Det är inte så kul liksom.
Nej. Irrelevant, men det är tyvärr så människor
Ja.
funkar på internet.
Ja, det är inte så, det är inte så mycket tanke mellan att man skriver något på tangentbordet och ja, det man ser och jag vet inte om det passerar igenom en tanke ens, utan när man bara reagerar liksom.
Vilken spelutvecklare ser du upp till?
Ja, vi pratade ju lite om Supergiant Games, det var ju naturligt att tänka på dem. Jag ska säga, jag har väl respekt för alla spelutvecklare egentligen. Jag tror att det är bra att ha en grundläggande, liksom, att man respekterar det arbete som de gör. Men vad ska jag säga, alltså när man växte upp var ju Blizzard var ju ändå så här någon sorts någonting som man såg upp till, hur de resonerade och tänkte kring saker. Nu har de hamnat lite hett vatten på sistone, jag vet inte hur välförtjänt det var eller inte liksom. Jag tycker att det kan väl vara okej om de vill göra ett mobilspel tycker jag. Du behöver inte
Ja.
spela det om du inte vill spela det.
Nej, just den delen, den är ju lite sak samma.
Ja.
Men de har ju även tappat en del folk också. Och
Men det har de gjort hela
hamnat lite.
tiden, eller hur? Alltså, det har ju hoppat av folk under 20 år från Blizzard med liksom, ja, jag vet inte. Men det är klart, nu kanske det har varit några av de här som har under World of Warcraft varit de tyngsta namnen och sådär som har försvunnit. Det är klart att det påverkar. Men de är ju fortfarande, jag tror att de har inte svårt att rekrytera riktigt talangfull personal. Det är klart man förlorar lite av kontinuitet när det försvinner kompetens, men ja, jag vet inte. Det är svårt det där, för att vi sätter i någon sorts, och det är ju lättare också för oss att sätta liksom ett, det här är en spelutvecklare, det är ett namn, det är ett företagsnamn liksom, det är ju ändå personerna som gör det. Jag förstår, det är en svår balansgång det där liksom, så här, vad man, och för man vill ju inte heller lägga allting på liksom individerna, för det är, så enkelt är det ju inte heller liksom, men det sitter inte i
Nej, det är ett
väggarna.
mellanting.
Ja, så det är en komplicerad sanning. BioWare är en annan studio som jag uppskattar, som också haft problem på sistone med sina releaser och sådär. Vi får se. Jag blev lite nyfiken igen på Mass Effect när jag såg teasern här med Liara. Så vi får se vad det tar vägen. Det är klart att man blir orolig när Casey Hudson hoppar av igen. Men det finns ju säkert väldigt mycket kompetens där också som inte egentligen störs av att chefen byts ut eller så. Så får se hur det blir.
Ja. Jag kan bli lite orolig över att det känns som att det har varit ganska många så här små intetsägande teasers från det hållet. Istället för att faktiskt visa något riktigt konkret. Som i fallet Mass Effect nu till exempel. Eller nya Dragon Age som
Ja.
fortfarande bara kallas för Dragon Age. Och så får man se 15-20 nya sekunder då och då. Vartannat år.
Ja, ja, och det var ju ungefär så som Anthem visades första gången också. Så det är klart att man är lite orolig för vad det betyder, och om det har varit reboots bakom stängda dörrar, hur långt man har kommit med de här spelen egentligen. Så det vet vi ju ingenting om. Det är bara att man är glad att det är ett livstecken på någonstans. För att, ja.
Där kan jag verkligen på något märkligt sätt respektera Nintendo för vad de gjorde med Metroid Prime 4 där, att de gick ut tydligt och sa att nej, det här var för jävla dåligt, vi startar om. Deal with it.
Ja, precis. Det var en sån här tipping the tea table situation. Ja, men det måste ju vara jättetufft för en utvecklare att hamna där. Det är ju inte unheard of. Det händer ju, och det händer ju i väst också. Prey 2 var ju också en sån där situation där Bethesda valde att kliva in, och ja, det blir ju ett helt annat spel sen. Prey 1 igen. Eller vad man ska kalla det. Men det var det, och nu är den studion liksom under Bethesda i något av de konstigaste turn of events som, ja, man skulle vilja veta mycket, mycket mer där. Hette vi Human Head förut, nu vet jag inte exakt vad de kallas när de är del av Bethesda, men alltså den typen av grejer händer ju, och det är klart att det kostade för Nintendo att göra så, men det är good for them liksom. Det är en viktig franchise, och de tyckte väl inte att de hade råd att släppa ett spel som inte var det de tyckte sig vilja ha.
Nej, för att återknyta då till det här att det är svårare än vad man kan ana att bara att släppa ett spel, men inte minst att släppa ett bra spel.
Så är det. Ja, det är klart, det är liksom, jag tror att det är en relation som är med Metroid, så är det ju liksom, där är det ju säkerligen en lite så här, det kan finnas en kreativ kamp också mellan att det är Nintendo som bestämmer hur det ska vara. Det är deras franchise, så vilken utvecklare som än gör det liksom, är ju någonstans, har ju hela tiden en sorts process mellan dem och Nintendo som ska, den ska flyta på, det ska funka med personkemi, och det ska liksom, för annars så blir det svårt alltså. Man kan vara hur stolt och glad för att jobba tillsammans med en publisher eller sådär. person som helst, men om det liksom, om det hela tiden stöter på problem med den, så är det ju, då kan det vara jobbigt liksom. Det är väl lite grann samma relation som finns i, om man tittar på licensspel, kan ju vara så att det, fast där är det kanske då, eller två eller tre inblandade istället som ska godkänna allting, och då, ja, det kan bli jobbigt. Sen finns det jättebra exempel på där allt sånt där funkar bra för att det finns ett förtroende, och man liksom, man vet hur man ska jobba med varandra för man har jobbat länge liksom, och sådana saker. Så att, men det är knepigt. Och det är knepigare än man kanske tror när man inte har någon insyn eller och sådär. Så nu har inte jag någon jätteinsyn. Jag är mer liksom, jag är mer åskådare eller åhörare i bästa fall när man hör saker. Men man förstår lite mer kring de här processerna.
Jag funderar ibland hur Rares 90-tal hade sett ut om de inte hade haft just ett nära samarbete med Nintendo. För det är ju med största sannolikhet delvis Nintendos förtjänst att Donkey Kong Country-serien och Banjo-Kazooie och så blev spelen de blev.
Jag skulle säga att jag skulle tro att det är åt båda hållen. Jag tror att de hade säkert inte blivit så bra om inte Nintendo hade haft förtroende för Rare och vice versa. Alltså, för då finns risken också att om Nintendo inte hade haft ett förtroende så hade man kanske gått in för mycket. Och då finns ju risken att man klampar folk på tårna och så blir det ett liksom. Så jag tror att nyckeln någonstans är att man hjälper till med det som man kan hjälpa till med, men sen att man också hjälper till med att visa förtroende och tillit i en sån relation. Så att
Ger
nu
dem
har
någon form av frihet också.
ja och liksom för att jag tror att det värsta som kan hända i en sån relation är att man liksom är för att man styr för mycket. Det gäller att någonstans ge kraft också, att liksom att summan av två delar blir större än de delarna, att man inte bara, ja, för annars hade ju Nintendo kunnat göra spelet själv om man säger så liksom men någonstans liksom i den här processen så blir det någonting större, någonting som kanske inte hade kunnat göras av Nintendo i Japan själva, för att det fanns, för att Rare kom in med någonting också. Så det är en intressant, det finns säkert, jag har inte jätteinsikter här, det finns säkert de som har skrivit en massa om hur det där fungerade och hur det gick till under den tiden, men det är klart att den typen av långvariga relationer är ju, det är ju väldigt bra för spelutveckling tror jag överhuvudtaget, att det inte liksom är titel för titel, att det inte ska förhandlas under vägen, utan att man har ett sorts långvarig, långsiktig relation där det finns en trygghet och ett förtroende från båda sidor liksom. Och kompetensutbyte också såklart.
Låter som sunda relationsråd rent allmänt, oavsett vilken relation det rör
Ja,
sig om, i och för sig.
här blev vi helt plötsligt en sån här samvarospalten.
Ja, försök vara som Nintendo och Rare var i slutet av 90-talet.
Ja, precis. Ja. Så behöver vi inte gå, vi behöver inte analysera längre vad som hände sen liksom, eller sådär.
Ja, just det. Sen kommer nykomlingen in i bilden. Den tredje
Lägger upp
parten kommer in.
cash. Ja, nu blir det mörker. Ja, nej. Jag tror liknelsen räcker nog bara på slutet av 90-talet där.
Ja. Vi byter spår istället och säger så här. Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie, vilken som helst, och så får du en rimlig budget och ett rimligt team att arbeta med. Vilken spelserie skulle du välja och vad skulle du göra med den i så fall?
Ja, det är en bra fråga. Jag skulle ju väldigt gärna vilja se ett nytt Phantasy Star, ett nytt rollspels Phantasy Star. De gick ju så hårt in på PSO-spåret, Monster Hunter-typen av spel. Det kom ju en ny version av PSO2 Sen har vi släppts någonting i Japan som är lite mer åt vad som gjorde det? Det var väl till Vitan tror jag. Nova. Men det är väl lite mer att man skulle vilja se ett riktigt single player rollspel med lite budget och lite att säga modernisera och plocka upp det till, för det är som det är sen 16 bitars eran liksom som vi har sett ett main series fantasy star.
Så fyra.
Ja. Och det var ju slutet också, så de avslutade ju serien, men samtidigt så det har väl väldigt många serier blivit avslutade så när det kommit nya spel ändå, men
Varför just Fantasy Star?
Alltså jag gillar ju den blandningen av sci-fi och lite fantasy. Det är ju mer sci-fi än fantasy. Så jag gillar den världen. Det är ju återigen som Sega fanboys så var ju det liksom. Final Fantasy, visst jag spelade också, men Final Fantasy har jag inte samma kärlek till riktigt, så jag skulle vilja, det är mer som en som fan att man skulle vilja se ett nytt spel i den världen. Så det skulle jag vilja se, absolut. Det är nog...
Det har ju en så pass konstig värld, eller speciell värld om man säger så. Så det skulle kunna bli en rätt så speciell film av det hela.
Ja.
Inte nödvändigtvis bra, men en ganska så här, karaktäristisk film.
Ja, så är det ju. De lånar ju ganska friskt också från olika håll, vilket gör att det blir lite eklektiskt hela grejen liksom. Men absolut, det tror jag att man skulle kunna göra en schysst film, kanske med Ove Boll som regissör eller något.
Det är drömmen.
Ja. Nej men alltså det är ju ändå så där man har ju någon sorts kärlek för japanska rollspel. Och det är klart att det är väl en genre som man känner att det finns ju riktigt riktigt bra spel som kommer i den fortfarande. Nu har jag, det är en av mina så här backlogs of shame, men Persona 5 snackar alla om hela tiden och jag måste spela det. Men jag har inte satt mig ner och spelat det ännu. Men det jag gillade ju Final Fantasy 7 Remake som kom i år och jag har också Dragon Quest 11 på min lista. Men man känner ändå att det kommer väldigt tydligt mycket färre så att säga fullbudget JRPGs nu än det gjorde för 10 år sedan. Och kanske framförallt 15 år sedan liksom. Och det är lätt att förstå varför liksom den japanska marknaden har inte växt lika snabbt som spelmarknaden. Det är väl det enkla skälet helt enkelt att budgetarna för de här typen av spel har växt, men marknaden för just den nischen i Japan inte har växt så mycket som budgeten skulle behöva växa. Så därför görs det färre spel. Men man skulle ju gärna vilja se, det finns ju liksom bra exempel på där man liksom kan ta klivet. Jag brukar titta på Monster Hunter liksom som en sån här, det är ju visserligen inte ett JRPG, men det är ändå en ganska nischad för oss i väst spelserie. Och de gjorde ett fantastiskt kliv med Monster Hunter World där de liksom kunde öppna upp den världen för betydligt många fler spelare. Och jag tror att det finns mycket att lära sig där från de spelföretag som har lite så här vilande franchises som kanske skulle må bra av en reboot som en ambitiös reboot någonstans. Det skulle jag vilja se. Sen finns det naturligtvis massor av andra spelserier. Jag skulle jättegärna se att vi gjorde ett nytt Katamari till exempel. men det behöver inte vara så väldigt annorlunda mot hur de var, fast lite annorlunda kanske. Men...
Ja. Samtidigt så är ju det är ju spelet som kanske inte borde ha fått en uppföljare överhuvudtaget, utan som var perfekt från början.
Ja.
Nu i och för sig när det finns uppföljare där ute, då är ju bollen i rullning då, bokstavligt talat. Så då kanske det är lika bra att klämma ut ett Katamari till PS5.
Ja, alltså jag förstår vad du menar, för att nu spelar jag reroll precis, så att jag har det färskt i minnet liksom, och det är egentligen bara några små liksom så här quality of life grejer som man skulle vilja ändra på, annars är det ju liksom det man vill spela. Men det är klart också att det är ju lite begränsat av hårdvaran ändå, så man skulle kunna göra det ännu friare och ännu mer intressant att spela, såklart, med lite en annan speldesign. Men då kanske det tappar lite av skärmen, så det är svårt det där.
Ja, Keita själv sa väl att han inte ville följa upp det. Han nej. Ville inte ha någon uppföljare på det.
Han är väl lite så här one game snubbe liksom. Han gör ett spel och sen så går han vidare och så gör han ett nytt. Det är också ett spel som jag måste spela åt dem. Ja, det är svårt det där. Det är ju en del spelserier som det släpps uppföljare som inte borde ha kommit. Så är det ju helt klart. Det är en intressant artikel i det. Uppföljarna som inte borde ha gjorts.
Spelen vi önskar illa.
Ja, eller som liksom, det tillförde ingenting liksom. Så kan det vara. Men det är lite grann, det är väl ett så här tankemönster som hela spelbranschen har. Att man är alltid där med liksom att hur ska man tjäna pengar på någonting, en succé? Jo, det är att göra en uppföljare. Det finns liksom ingen, det är liksom, det tror jag att, ja, det är en del av verkligheten hur det fungerar i spelbranschen, att det är liksom, man har alltid en, det är det som är plan A liksom, att man, om man når framgång så bygger man en uppföljare som man liksom, ja, det är så man drar in pengar på lång sikt liksom. Varje spel är en franchise liksom.
Ja. Och det finns ju någonting motsägelsefullt i hela det också, att det känns i alla fall som att nu för tiden så kommer det väldigt många, ja, men just uppföljare som nästan uppföljare för uppföljarens skull. Uppföljare som gör exakt det som en uppföljare ska göra. Samtidigt som tekniken nu för tiden liksom ju gör det lättare än någonsin att faktiskt experimentera med spelkoncept. Man kan ju göra i princip vilket spel som helst nu med spelmotorer som Unreal Engine 4 eller Unity eller vad som helst. Om man jämför det med typ 80-talet när tekniken istället var extremt begränsad och svårhanterlig, så var det snarare där det experimenterades vilt och spel kunde skilja sig drastiskt från varandra. Uppföljare behövde inte ens påminna om originalspelen.
Eller portningar behövde inte påminna om det som de byggde på. Ja,
det är nästan det bästa.
Ja, men det är intressant det du säger. Och det är lite grann där med begränsningar och frihet. Liksom. Vad är bäst för kreativitet? Är det begränsningar eller är det frihet? Ibland kan ju frihet vara liksom nästan så att det att det liksom är paralyserande, att man kan göra vad som helst. Då kanske man inte får några idéer alls. Medan om man stöter på en massa hinder och problem, då kanske man tvingas experimentera och ta sig utanför det som liksom har gjorts tidigare. Det är väl återigen, tråkiga svaret är väl att mycket handlar om ekonomi och risktagande och hur mycket man kan ta, hur stora risker man kan ta. När man liksom ska ta risker och vara kreativ och så, då är det oftast, då kanske det är någon på ekonomiavdelningen som tycker att, ja men, hallå, det här är ju inte bra. Nu håller vi tillbaka lite här.
Spelbranschen är större än någonsin på gott och ont på något sätt.
Ja, men samtidigt så i många delar finns det ju väldigt stor kreativitet också, så att men det kanske är lite grann de mindre bolagen som står för mer kreativitet idag. Medan de större bolagen mer är den här iterativa, att man bygger på det som finns och man förbättrar det som finns. Och det traditionella uppföljartänket, och även om man kör i vissa fall kanske man inte släpper uppföljare utan man uppdaterar ett spel med ny content och liksom har en game as a service modell. Det är kanske en förlängning av att man jobbar på samma sätt som man egentligen gjorde med uppföljare förr i tiden.
Mm. Det är ju ganska svårt att till exempel tänka sig nästa Gears of War vara något annat än just exakt nästa Gears of War. Det kommer kännas som Gears of War-spel. Och det är inget fel med det egentligen. Jag tycker att Gears of War-spelen är skitkul. Men att nästa Gears of War plötsligt skulle ta samma hopp som till exempel Zelda 1 gentemot Zelda 2 gjorde.
Mm.
Det är ju typ otänkbart. Det kommer inte hända.
Nej. Nej. Alltså Gears of War-serien är intressant. Jag spelar faktiskt, nu har jag tagit en liten paus för att jag spelar Cyberpunk. Jag spelar Gears Tactics nu. Som ju är någon sorts den köttigaste strategispelet på marknaden kan man väl kanske, om man vill ha en one-liner. Och det är ju verkligen så här, det är ju en bra fit för att det är ju liksom en cover shooter som, det känns ju verkligen in fiction när man springer från cover till cover och skjuter i liksom XCOM-style. Men det har ju verkligen en identitet och det intressanta är ju liksom att när Gears of War först presenterades så presenterades det ju ganska liksom så här, som en, jag tolkar i alla fall så när man fick det materialet och så, att men det här är ju liksom, det är ju så här kritik mot konsumtionssamhälle och miljötänk och de släppte någon bok innan som hette Destroyed Beauty som gick in väldigt mycket på det här med exploateringen av liksom, det är ju någon sorts oljeresurs där som är någonstans i grunden för hela den här grejen. Så sen så blev ju det någonstans lite grann det här Starship Troopers-fenomenet, att alla som spelar spelet lägger kanske inte märke till de små antydningarna, utan ganska många som gillar Starship Troopers gillar nog Starship Troopers för att det är stora insektsmonster och cool action. Inte så här kritiken som är, den är ganska tydlig i Starship Troopers ska jag säga, så jag förstår inte hur man kan missa det, men i Gears of War var ju en ganska undangömd ändå, liksom om man inte lärde sig någonting utanför spelet så var det ju liksom, det var ju kötta på dude bros och liksom breda axlar och mycket stön och grunts och blod och sådär. Men det är en väldigt intressant grej och det blev ju identiteten för det, och sen har de ju liksom kanske tagit det lite andra riktningar sen, men det vore ju jättekonstigt om ett Gears-spel inte var liksom det som man förväntar sig också. Nu har inte jag spelat Gears 5 ännu. Det har jag inte gjort. Men det kanske är likadant som 4an, eller?
Ja, alltså det är som Gears 1, 2, 3 och 4.
Ja, ja. Det är ju Judgment som är svarta fåret där, va? Det har jag inte lirat heller.
Nej,
det som gör det så, vad heter de? People Can Fly.
Ja. Också ett ganska bra spel. Oh. Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen, så att säga?
Jag är så jäkla snål, så jag gör ju inte sånt. Men, hur ska jag säga? Alltså jag svär nog mer än jag slänger handkontrollen. Alltså handkontrollen, den slänger...
Är helig.
Nej, det gör jag inte. Ja... Jag svär nog ganska mycket när jag spelar. Om det är någonting som frustrerar mig.
Och det kan vilket vara... spel har varit mest frustrerande någonsin?
Det är en bra fråga. Alltså. Jag vet, oftast är det ju så här små löjliga saker som man blir frustrerad av. Inte de spelen som är svåra eller som... utan det är liksom mer så här när man känner att någonting är orättvist eller att det är lång laddtid eller liksom det är mer, och det kommer man inte riktigt ihåg vad det var för någonting som man, det är mest skitsaker man blir arg på. Svårt att svara på det, men min fru kanske har bättre koll.
Hon som drabbas av
hon som vaknar.
Ja. Ja, men det är ju sant att ett svårt spel ska vara ett svårt spel och då är man beredd på den. Däremot ett lätt spel som har ett svårt parti som är svårt för att det är obalanserat. Det är de grejerna man inte vill ha.
Precis, man känner att man, att man, eller någon checkpoint som blev liksom lite fel, så att man kanske, man kan inte riktigt undvika, alltså sådär, så att man bara, ska jag spela, måste jag spela om, måste liksom, ja, sådana där grejer kan man bli riktigt irriterad på.
Vilket?
Jag kan nämna en
Ja.
sak, som jag tror att det var sista bossen i Quantum Break. Den var frustrerande alltså. Den hade någon sorts så här attack som var som en våg som gick genom hela rummet. Och det var liksom första gången i spelet som de hade någonting som var överhuvudtaget likt det. Så man, det tog, och man dog nästan direkt, så att det var en så här, det var frustrerande därför att man hann inte liksom riktigt tänka klart hur ska jag hantera det här förrän man dog och fick börja om. Och så liksom, så man kom in i den här liksom Groundhog Day-rotationen där man liksom inte, det tog ett tag innan jag liksom kunde överleva tillräckligt länge för att liksom skapa mig en bild av situationen så att jag kunde liksom ha en plan. För att det är en sak om man har en plan och misslyckas och så får man justera den. Men den där tiden när man liksom ännu inte riktigt har hunnit formulera en plan, men ändå måste göra om det, den är frustrerande.
Men slutbossar kan ju vara ganska knepiga fall rent allmänt, för i vanliga bossfall så det bästa man kan göra är som spelutvecklare är ju egentligen att försöka etablera en mekanik i förväg som man sen får utnyttja i en svårare situation, vilket är en bossfight. Men en slutboss ska ju per definition dessutom skilja sig, alltså en slutstrid ska vara något helt annat, för annars är det bara en ytterligare en bossstrid. En slutboss ska vara speciell. Och de drar åt lite olika håll, de designfilosofierna.
Så är det ju, och det, alltså jag köper det, men det är just det där liksom att när man inte riktigt ges tid att bedöma situationen, då kan det kändes ännu jobbigare. Men absolut, jag förstår, alltså man vill ju att det ska vara någonting som man inte har sett förut heller. Det ska ju vara liksom ett klimax. Det ska inte bara vara, ha, det är han fast med ytterligare en fas. Eller okej, han kan göra sådär men han gör det lite snabbare. Eller man måste undvika det här. Eller ja, det räcker inte. Så det är absolut, så är det ju. Men det betyder ju inte att man i stunden kan bli frustrerad.
Nej, absolut.
Så är det.
Vilket spel har fått dig att gråta?
Ja, det är nog en del genom åren faktiskt. Jag är nog lite, man blir lite, jag vet inte om jag kommer ihåg något så här på rak arm. Kanske någon Life is Strange, kanske senast. Den tog. Ja, det kanske är det jag ska svara. Jag gillade Life is Strange 2, men jag tror inte att jag, jo, det var någon jobbig. Man fick ju bonda med hunden där. Just det. Den var jobbig. Som hundägare så tog den hårt. Jag hade någon, det var någonting jag skickade. Jo, jag gjorde en intervju med dem efter den episoden. Och jag sa det att det var inte okej det där alltså. Så jag vill,
Vad svarar de?
De förstod vad jag menade liksom, men de sa att de hade en plan med det och sådär. Det hade de väl på sätt och vis, men det var ju, ja, man är inte riktigt van vid det, alltså Hollywood har ju lärt oss att hunden alltid klarar sig. Alla katastroffilmer, så det är liksom så här cardinal sin, om man, barn och hundar, de ska klara sig liksom så här. De kommer alltid springande där i sista sekund och hoppar in i bilen eller hoppar in i båten eller vad det kan vara för något. Men det är sånt som händer. Men det är väl, alltså, det vore ju tråkigt om man inte kunde gråta till spel, tycker jag. Så det är väl positivt för
Ja,
mediet.
absolut. Absolut. Vilken spelserie skulle du vilja återuppliva?
Nu har vi pratat om Phantasy Star, men den lever ju på sätt och vis också. Så vad ska vi säga? Ja, det är väl kanske så här svar nummer ett. Nu såg jag ju på Game Awards såklart, så att annars hade jag kanske sagt Dead Space också. Men nu kommer ju det här The Callisto Protocol som känns som en spiritual successor som kanske fyller den voiden. Det är ju faktiskt en sak också som man kanske ska tycka att behöver ju inte nödvändigtvis ha samma spelserie, bara att det liksom tar vid och liksom någonstans fyller samma funktion och för det blir ju lite så här liksom ska man följa med skaparen eller ska man följa med den som äger rättigheterna eller ja, jag tycker att man lika gärna kan följa med skaparen som att man vill ha Dead Space 4 för att det är ju liksom en del av dem som var nyckelpersoner bakom första Dead Space som jobbar på The Callisto Protocol. Så det
Ja, men det är lite det vi snackar om med Blizzard då, att vad är ett spelföretag? Är det människorna eller är det varumärke plus allmänna företagsprinciper?
Och det är alltså i Blizzards fall så är det ju också så här, det är ju fantastiskt talangfulla människor som har lämnat Blizzard som sen inte har haft succé med det de gjorde efteråt liksom. Så det är svårt det där. Det finns liksom inget enkelt svar på vad som leder till framgång mer än att det är en kombination av alla de här grejerna.
Man ska heller aldrig därmed ta spelföretag för givet eller för givna, för de spelföretag under formerna vi känner till dem just nu existerar bara just nu. Vem vet vad Blizzard kommer vara för ett företag om 5 år?
Ja,
Eller kolla bara på så här Team Silent-människorna som är spridda för vinden och existerar i princip inte. Sen då och då poppar någon av dem upp här eller var, men den magin som de hade där och då går förmodligen aldrig att återskapa.
Nej. Och ett spel är någonstans också en blick in i det förflutna på hur var det hos spelföretaget under en period tidigare innan spelet släpptes. Så alltså, för det är ju väldigt vanligt att folk lämnar faktiskt efter ett projekt. Vilket är ännu mer naturligt idag när ett spel kanske tar 4-5 år att göra. Så efter 4-5 år så är det nog ganska många som känner att de kanske är redo att gå vidare till någonting annat. Det behöver inte vara att de är missnöjda eller att någonting är dåligt. Men då kanske de känner istället för att starta ett nytt 4-5 projekt år på 4-5 år. Så kanske man vill göra någonting nytt.
Visst.
Och det så det här med, även om man liksom tittar på företag och sen säger men det här teamet gick vidare och gjorde det, ja fast det är nog ganska naturligt att man har åtminstone en ja, kan man säga, en fjärdedel, en tredjedel som är nya liksom som byts ut mellan varje projekt bara för att det är en naturlig grej liksom när projekten tar så lång tid att man har den typen av rotation och då är det klart att i mångt och mycket så är det ett nytt team som gör nästa spel.
Ja.
Även om det kanske
Om
är
man
samma.
kollar på ett extremfall som Cyberpunk då till exempel, så det spelet utannonserades ju 2012.
Det var
Så
då de
det...
köpte rättigheterna eller äganderätten till.
Ja, och även om en person från Cyberpunk-teamet som började jobba med spelet då fortsätter på CD Projekt Red nu, så här på 8 år så hinner man ju dessutom förändras som människa. Det är som musiker till exempel. Det är inte så att en musiker gör en och samma sorts musik genom hela sin karriär.
Nej.
Det utvecklas ju.
Ja, det är en intressant observation. Det är som när man jobbar med PR på spelet så blir man så här, man får lite så här dålig magkänsla varje gång de säger 8 år för att det är klart att det är en sanning med modifikation eftersom man jobbade ju med Witcher 3 i första hand och teamet som jobbar med Cyberpunk var ju väldigt, väldigt litet liksom de första åren. Man läser det där så tänker man så här, ja men 8 år, ja visst. Det är 8 år sedan de berättade att de hade IP och 7 år sedan tror jag som teaser-trailern kom. Men det var nog, att kalla det produktion är nog fel. Det är också sån här sak som är liksom komplicerad. Liksom, när börjar man utveckla ett spel? Är det när man får sin första idé? Eller är det när man börjar liksom skapa innehåll? Eller är det när man börjar skriva storyn? Eller när börjar spelet skapas? Så det, det är sånt där som är svårt att få in i en rubrik. Det är lättare att få in 8 år senare. Men ja, det är intressant det där. Men det är klart att det har säkert förändrats väldigt mycket längs vägen. Samtidigt som det finns väldigt starka, drivande, kreativa krafter hos just CD Projekt som liksom säkert hade en stark vision redan då. Och att det liksom spelet någonstans har följt den banan, även om det är, ja, när de så att säga började producera på allvar själva spelet. Kanske var för 5 år sedan kanske. Ja. Och så skalar man upp när expansionerna var klara för Witcher 3. Men det fanns säkert en ganska klar vision. Den kanske fanns redan innan man köpte rättigheterna. Man kanske var klara med det redan innan det egentligen var vad man ville göra för spel. Så det är väl troligt att man hade en idé innan, för att annars kanske man inte hade pyntat pengarna för det. Så,
Vi spelade in ett avsnitt av den här podcasten 2012 under hösten, när jag tror att det var då den första teaser-trailern kom. Och jag gick tillbaka och lyssnade lite på vad vi sa överhuvudtaget där, och då snackades det lite om att så här, vi vet absolut ingenting om spelet, men vi är väldigt peppade på det, för CD Projekt Red eller CD Projekt lyckades väldigt bra med The Witcher 2. Och det var liksom de referensramarna man hade. Det var The Witcher 2 som satte dem på kartan på något sätt. Och sen var det, ja, antog man på något sätt att Cyberpunk kommer bygga vidare på det. Och sen kom The Witcher 3 däremellan.
Precis, ett litet mellansteg. Men det är en väldigt intressant resa. Jag har en liten historia om när jag stötte på CD Projekt Red första gången. För vi bodde på samma hotell när vi var på Games Convention i Leipzig. Och det här är nog, jag tror att jag inte ljuger om jag säger att det är 2006.
Det är tidigt.
Ja, det var innan Witcher 1. Men vi bodde på samma hotell. De hade ett litet team. De hade en så här vit folkabuss som de åkte i. Så man såg, de hade ju så här, som alla utvecklare brukar ha, hade de ju så här team t-shirts på sig. CD Projekt fanns ju liksom sedan länge innan dess och var liksom Polens stora spelutgivare, släppte massa stora spel på polska och sådär. Det var deras stora framgång. Tidigt var väl Baldur's Gate 2, tror jag, med polska, med översatt till polska, och blev stor succé där. Så de hade ju resurser. Det var ju inte någon liksom så här indieutvecklare på det sättet, men den roliga historien var att vi såg dem vid frukostbordet där, och så bara, vi visste inte riktigt hur vi skulle ta oss till mässan. Så vi bara, jag bara, men de ska ju dit. Vi följer efter deras bil. Men det visade sig att de inte var helt nöjda med hotellfrukosten. För vi hamnade bakom dem i drive-thruen på McDonald's där i närheten av mässan. Så vi tog en liten omväg till mässan den morgonen.
För ni beslöt er för att skugga CD Projekt.
Precis. På den vägen är det. 14 år senare så sitter jag här och gör PR för deras spel.
Ja, men det är vackert.
Så kan det vara. Det var också, jag åkte på en pressresa för Witcher 1 också faktiskt senare. Och det roliga är att de sitter i samma hus som de satt då. Så det har inte förändrats. Det är bara att då hade de en våning för både så här publishing och utveckling i det där huset. Nu har de köpt hela kontorsområdet med alla husen där, så de har skalat upp lite grann.
Campus style.
Ja, precis. Verkligen. De är ju det är ju inte bara CD Projekt Red, utan det är ju GOG och och så vidare och så vidare. Så det är lite som en grupp där liksom.
Närmar vi oss upploppet här. Två sista frågorna. Om du fick ändra på en sak i ett av dina favoritspel, vad skulle du ändra på då?
Vad svårt.
Även de perfekta spelen är operfekta.
Ja, men så är det verkligen. Det är helt sant. Alltså, jag kan ha mest invändningar mot spel som jag älskar mest någonstans. För det är de där små sakerna som man vill att det skulle vara lite annorlunda på. Men det är svårt när du ställer mig på pottkanten här. Måste jag liksom tänka. Ska man säga.
Man kan arbeta sig bakåt. Vilket är ditt favoritspel?
En bra, bra sätt att jobba på.
Eller ett av dem.
Ja, vad ska vi säga. Man kan ta ett spel som man kommer ihåg bra också. Någonting från den här generationen kanske. Man kanske kan titta på Horizon Zero Dawn som något av en generationsfavorit.
Mycket bra spel.
Ja, fantastiskt. Och verkligen så här, vi pratade om att det bara kom uppföljare och sånt. Det var ju verkligen någonting som kändes fräscht och nytt. Och en utvecklare som pushade sig själva. Det är en ny genre. Och, kanske genom det tänkte lite annorlunda än en så här open world action-rollspelsutvecklare hade tänkt kring att göra ett spel.
Är det väldigt mycket roligare att få Horizon än att få ett Killzone? Vad fan blir det nu? 5?
Ja, de slutar ju sätta siffror på dem där, va? Så att, ja. Men det är väl 5 som, om man inte räknar PSP-spelet.
Ja, just det.
Eller PS Vita var det, va? Liberation.
Kan vara. Ja. Men i alla fall, Horizon, det är ju inga, det är väldigt, väldigt bra, men det är inte perfekt.
Nej, absolut inte. Det finns ju massor av grejer som man skulle kunna ifrågasätta där. Nu ska se om jag kommer på. Det, nej, men det är lite så här pacing kan jag väl tycka bitvis att det skulle tjäna på lite mindre fluff. Sen kan jag väl också tycka att ska man säga, det finns, man skulle väl kanske vilja vara lite mindre, med tanke på hur liksom handlingen är och storyn är, så kanske man skulle vilja vara lite mindre beroende på att slakta robotar för så att säga in-game ekonomin. Men där vet jag en svår avvägning, för det är ju hela Bioshock-dilemmat också med Little Sisters, som är, den är knepig, för det är en bra mekanik, men ja.
I Bioshock-fallet så gör de det till en intressant grej genom att faktiskt lägga in moral runt det, men det, något sånt finns ju inte riktigt i Horizon.
Nej, de gör det i Bioshock, det är bara det att den är väldigt svart och vit, den moralen, vilket gör att det är ett val du gör och sen så ska du bara follow through. Och det är inte heller helt idealiskt liksom, för att man kanske skulle vilja ha mer av en gråskala där. Men jag förstår ju vad de gjorde och det är ju effektivt. Jag vet inte riktigt vad jag tyckte att det var bra rakt igenom. Alltså, så det är svårt att hitta små sådana saker. Men ja.
Jag har nog ändå min största issue med spelet, och jag, alltså överlag så tycker jag att det är 9 av 10 spel, helt klart. Men om man får önska sig något då till uppföljaren, vilket ju blir något slags svar på den här frågan, så skulle jag personligen nog vilja att världen och karaktärerna kändes lite mer levande på något sätt. Det var lite kulissvarning ibland. På något. Jag har svårt att sätta finger på exakt vad det var som gjorde.
Jag förstår, när man kommer till en by och ska liksom ha dialoger med dem, så är det ju inte, det känns inte riktigt som att det är toppklass på den biten. Det känner jag nog också, att det kanske saknar lite i den berättandet.
Men i övrigt, alltså just på tal om berättandet, hela sättet som de långsamt nystar upp det här mysteriet med varför det finns robotdinosaurier överallt, det tycker jag är skitbra på andra sidan. Jag blev förvånad över hur investerad jag blev i den här ganska fåniga berättelsen. Ändå.
Ja, precis. Det funkar. Och sen kan man väl kanske ifrågasätta när klimaxet ska komma i storyn. Och vad som är liksom. Det är intressant. Apropå Bioshock också så här. Där kommer ju någonstans höjdpunkten inte i slutet av spelet. Och det funkar för Bioshock. Eller för mig var det i alla fall när man liksom fattar varför man har gått och gjort allt det här.
Det, would you kindly?
Ja. Men det där är en så här intressant sak. Liksom, så här, ska man ha en kurva som bara eskalerar till slutet eller ska man göra en så här hastig grej och sen så lugna ner sig och kanske försöka ta upp det igen på slutet? Det är ju väldigt svårt när man har haft en sån liksom ett sånt ögonblick att någonstans nå upp till samma nivå igen senare i ett spel. Det är svårt.
Jag tycker nog inte att Bioshock riktigt liksom klarade av att nå upp till de höjderna igen efter.
Ja, det är tyvärr ju bossfighten i slutet av det spelet inte speciellt inspirerad och känns ju inte som någon höjdpunkt i spelet, så det känns mer som att så här, aha, nu vet jag allting, nu måste jag bara finish the job någonstans. Men det är ju ändå någonstans ändå när man har gått några år nu så är det ju ändå det där ögonblicket som kom är ju ändå någonting som sitter fast på ett sätt som gör att man kanske inte man tänker inte så mycket på slutet, utan det är ändå det där stora ögonblicket som är det man minns. Så
ja, visst.
Då spelar det kanske mindre roll när man liksom har gått ifrån det några år, om det kom i slutet eller om det kom någon annanstans.
Nej, precis. Om man sammanställer en lista över de, jag vet inte, 50 starkaste spelögonblicken, då platsar jag ofta Bioshock där. Och det är det ögonblicket. Så på så sätt har det ju blivit odödligt.
Ja, så är det. Men ja. Återigen, Zero Dawn, jag kan nog hålla med om att det skulle bli intressant att se hur de utvecklar nästa spel, för vi har ju bara sett liksom en teaser av vad det kommer vara för någonting, men om de liksom, det låter ju lite som en så här annorlunda Forbidden West. För mig skvallar det om att det kanske är en värld som fungerar på ett lite annat sätt än den som vi såg i första spelet. Att det kanske är lite mindre av städer och settlements och kanske lite mer liksom att det är lite mera en, ja, att det kanske är lite mera handlar om nyckelpersonen och att man inte kanske liksom fokuserar på settlements och den typen av saker, men det får man väl se om det blir så eller för någonstans så, ja, om det är förbjuden zon så borde det inte vara så mycket folk där, tycker man.
Nej, och det här världsmysteriet kan man ju, det blir svårt att återupprepa det i uppföljaren, för nu vet vi ju varför det finns robotdinosaurier. Såvida man inte lyckas komma på just någonting om den västra delen av världen, där finns det ett annat världsmysterium. Jag vet inte.
Ja, det är en jättebra, det är ett svårt dilemma tror jag för jag tror inte att man kom på liksom vad nästa hemlighet skulle vara när man gjorde första spelet, utan det har man säkert fått liksom så här, sitta efteråt och bara, eller medans man gjorde det har man säkert på att planera en tvåa, att man, hur kan vi få samma typ av liksom ögonblick, och ska man ens försöka med det, eller ska man försöka göra ett spel som inte bygger på den typen av liksom reveal. Det kanske är klokare egentligen att man försöker ta det i någon annan riktning istället.
Ja, det är ju lite som med The Last of Us-serien, när The Last of Us 1 fokuserade ganska mycket på världen och varför världen var som den är, medan The Last of Us Part 2 så tar världen blir nästan obefintlig där. Visst, den finns som en bakgrundsfond och så, men det är ju en ytterst personlig berättelse och liksom clickers och sånt spelar ingen större roll. De är bara där.
Nej. Och det är väl ett väldigt klokt val att göra det så. Man gjorde det också genom att flytta framtiden lite grann. Men det handlar väl ju liksom mer om att kanske ur ett spelarperspektiv att man har en känsla av att upptäcka någonting nytt, och det måste ju inte nödvändigtvis vara världen, utan det kan ju vara andra
Nej.
saker som man upptäcker. Det handlar ju om att hitta vad är liksom DNA i det vi har gjort, och det kanske inte handlar om någon liksom bullet point, utan det kanske handlar om en känsla som spelaren upplever. Så det blir intressant att se. Jag tror väl att om jag får tolka det, så är väl utforskandet och att se nya saker är väl en viktig del av vad Horizon är. Så att jag misstänker att det är lite grann i den riktningen man tar, att man tar det till en ny värld, att det ska finnas nya hemligheter liksom att utforska. Sen att det kanske inte är den här världshemligheten som där ursprungs, liksom där hon fick utforska sitt ursprung och sådär. Det kanske inte är det handlar om. Men ja, samtidigt kan man ju tänka sig att det har funnits andra saker som de ägnade sig åt i en annan del av världen när allting gick under. Så ja, man vet.
Slutligen, vilket spel ska du ta med dig till en öde ö?
Nu har jag ju spelat Hades så mycket och det tar ju aldrig slut, så det är ju ett jättebra tips. Bara ha en kontakt så att jag kan ladda switchen. Men ja, det är ett bra spel. Annars är det väl liksom så att jag skulle nog ta ett pusselspel. Alltså, jag har spelat fruktansvärt mycket Bejeweled genom åren. Det skäms jag inte över att säga. Jag kan bli väldigt hardcore på väldigt casual spel. Det fanns ett mode och nu är det länge sedan jag spelade Bejeweled på det sättet, men jag hade det som nästan som en stressboll där jag spelade en Bejeweled, ett mode som heter Diamond Mine eller något sånt där, där man liksom bara, man skulle gräva sig ner så långt som möjligt. Och det var väldigt så här, och man fick mer tid när man grävde ner sig, så det blev så här, ja. Blev väldigt beroendeframkallande. Nu har jag inte det längre på mobilen. Jag vet, de slutade uppdatera det, så blev det någon. De la om business model på sina Bejeweled-spel, PopCap. Men ett bra pusselspel. Och det kan ju vara Tetris, eller det kan vara Bejeweled är också bra, eller det kan vara någonting annat sånt där som bara. Jag vet inte. Jag gillar liksom känslan av att man bara zonar in i någonting som är väldigt basic och enkelt. Jag gillar det även, det lades ner nu, det här Sega hade så här maskotspel som var någon så här match 3 variant. Så det spelar jag en del. Det är så här väldigt casual egentligen, men som, jag vet inte. När man räknar ihop alla timmar så blir det väldigt många timmar i ett sånt spel, och det är väl det man ska ha på en öde ö, så här spel som inte tar slut och som man kan spela väldigt, väldigt länge. Ja, det är väl några sådana spel som jag skulle kunna tänka mig.
Ja, det är sådana som i så fall då, de repetitiva, monotona upplevelserna.
Ja, det låter ju hemskt och jättetråkigt, men samtidigt, jag tror inte det finns något som är tråkigare än att spela ett linjärt spel, bli klar med det, och sen sitta på en öde ö och spela om det och spela om det och spela om det. Det är nog inte riktigt min stil. Det finns kanske de som, jag vet att det finns de som spelar sina favoritspel så, och som har spelat dem liksom så här 50 gånger. Men jag har aldrig varit, det har inte fascinerat mig så, för jag har inte känt att jag behöver utforska varje skrymsle och vrå av ett favoritspel på det sättet. Jag respekterar de som gör det, men det är inte riktigt så jag spelar.
Ett gott pusselspel. Samtidigt som dina Joy-Cons sakta men säkert börjar drifta mer och mer under årens lopp.
Ja, herregud. Men då, om man är på en öde ö, så tror jag att man kan leva med att det är Joy-Con drift, och så får man försöka så här kompensera det. För just i Hades är det så här, det är när man kommer in i rummet och så håller man inte i sticksen, men det funkar ju att spela liksom när man spelar. Men sen så är det när man kommer in i rummet så bara sticker han iväg, sagg sticker iväg ut i lavan, och så tappar man några health points. Det är inte så mycket så att man liksom, så att det pajar allting. Så jag spelade ju vidare med Joy-Con drift ett litet tag, Och sen så bara, nej, nu har jag beställt det. Jag väntar tills de kommer, mina nya Joy-Cons. Alltså det, jag tror att på en öde ö kan man nog leva med lite Joy-Con drift. Man kanske till och med kan så här, det kanske till och med kan bli mer sport sen om man försöker kompensera för
Just. Svårighetsgraden höjs.
det. Ja, men det behöver man väl. Det är så här progressive difficulty liksom.
Ja. Som att spela med fötterna eller vad man nu kan göra.
Då behöver jag nog många år på en öde ö, alltså, innan mina tår ska kunna funka som tummar.
2021, life goals.
All respekt för dem som kan lära sig att göra saker med fötterna på det sättet. Alltså, nöden har väl ingen lag, men nej.
All right. Tack så mycket för att du ville snacka lite. Det var kul att träffa dig, så att
Ja,
säga.
superkul.
Igen. Även om det sker under sådana här omständigheter nu för tiden.
Ja, jag hoppas jag har någon sorts förhoppning om att efter sommaren så ska man kunna vara lite mer normal igen. Men vi får se. Det är bara att ta det som det kommer.
Ja, visst. Den här podden finns på Tredje gången podd på Instagram och jag finns på Viktor _Ljustrom på Twitter. Var finns du om man vill söka upp dig på internet?
Jag har ett Twitter som är väldigt kort och gott, Bengt Lämne. Med stort B och stort L tror jag. Och det är väl där jag postar mest. Jag har en Instagram också, men den är inte lika, postar inte så mycket där. Och jag är väl ganska så här tråkig korp. Det blir mycket om spelen jag jobbar på och jobbar med. Inte så personlig som jag var som journalist kanske. Det är ju så. Om man är på korpsidan så får man anpassa sig lite grann med kommunikationen. Men jag tror att det är väl en ganska bra bild av hur jag är som person också. Jag är ganska så här, jag gillar det jag jobbar med, så att det blir mycket det som postas. Och så kanske man postar om någonting som smakar gott eller något annat sånt där ibland, då och då också kanske. Jag vet inte.
Yes. Som sagt, tack så mycket.
Tackar.